Sista gången då av samma fria vinter Sveriges valkaska samme frie manten gjort beså som ingen främmar plogbilen fått nalkaska en kring landet samma tungomål förnimmas med sin svenska klang av stål ska en kring landet samma tungomål.
Radio Mises 129. Idag är det den 8 oktober 2020. Och med mig har jag Nicodemus.
Tjena.
Tjena, tjena. Du, jag tycker vi hoppar rakt in på dagens diskussion. Och jag tänkte be dig hjälpa mig reda ut vänstern. Vad är det för fel på dem?
Just, det där är ganska kul. För att jag har ju... Försökt att förstå mig på vänstern under hela mitt vuxna liv och varför det blir så konstigt och varför, vad är grunden till deras tänkande? Och jag har försökt analysera allt från franska revolutionen och jag har skrivit lite grann om 68-vänstern. Jag har försökt att söka socialdemokratins rötter och så vidare. Men sen så har jag ganska nyligen kommit fram till att det finns faktiskt någonting som är gemensamt för all vänster. Oberoende om vi pratar om postmodernister som Foucault eller Derrida, eller om vi pratar om deras postmodernisternas uttolkare i den identitetspolitik och normkritik, eller om vi pratar om till och med klassiska marxister som var mer intresserade av ekonomi. Det finns någonting som de här har gemensamt.
Och innan du avslöjar det kan jag bara få säga de tre saker som jag tycker alltid kännetecknar vänstern.
Absolut.
Sen kan du få ge mig rätt svar efter det.
Jag vet inte om jag har rätt svar, men jag kan försöka i alla fall. Ja,
ja, men det är tre saker som jag har observerat. Först är att de saknar humor. Mm. De tar allting väldigt allvarligt och blir hellre kränkta än att skratta lite. De har ju dessutom dåligt sinne för humor, så de förstår inte alltid när man driver med dem. Just. Så det var det första. Det andra är att de har brist på konsekvenstänkande. Ja. Alltså de förstår inte att någonting är en dålig idé för det hoppar upp och biter dem i röven. Och det kan ju ta 30-40 år innan effekterna slår igenom. Men de kan liksom inte tänka ut saker och ting i förhand. Nej. Och för det tredje så saknar de, det hänger ihop med den första egentligen, skulle ha tagit som punkt två. Men de saknar självdistans.
Mm. Väldigt ofta.
Så det är de tre sakerna som jag tycker kännetecknar vänster sinnen. Ingen humor, ingen självdistans och extremt underutvecklat konsekvenstänkande.
Ja, och det sista är ju väldigt intressant i och med att det finns ju uppenbarligen någonting som jag också har sett i vänsterns moral. Jag skulle säga att det är också... Det går in lite grann på det som jag har, tack vare en annan filosof som jag ska gå in på, har kommit fram till. Faktiskt ganska nyligen på ett sätt. Att det var som en väckarklocka för mig, eller någonting klingade till slut. För i vanlig ordning så satt jag lite autistiskt och försökte fördjupa mig och läsa in mig på... Ja, jag har hållit på med det här ganska länge, som du kanske vet. Men så var det som kling, liksom att det är någonting här som är gemensamt, det är någonting, en röd tråd, och det här med konsekvenstänken ingår i det, absolut. Det är någonting som brister i deras moraliska förmåga, och jag vill gärna gå in på, om man går in på djupet på det, det är det jag gärna vill göra så här inledningsvis. Det är inte så svårt egentligen, bara det att det tog ett tag för mig i alla fall, jag är ganska trög som du vet, att komma på det hela. Så att för mig var det är inte svårt, det är inte avancerat, det är väldigt enkelt, men ändå så blir det mycket klockor. Ska jag gå in på vad det är för
något? Nu kan jag inte hålla mig längre.
Nej, okej. Det som är gemensamt, det är ju, och här använder jag en filosof som heter Erik Fögelin, som är en tysk filosof, och det man kan konstatera från klassisk marxism till postmodern vänster är att man hela tiden externaliserar det som är ont och det som är orättvist i tillvaron utanför en själv. Det vill säga att all vänster har det gemensamt, oberoende om man tittar på klassstruktur eller om man tittar på orättvisa förhållanden mellan kön eller mellan normer, så är det så att människan i sig är god, utan det orättvisa, det onda i tillvaron är det som ligger utanför människan. Och det här leder till att man har en speciell syn. Man utvecklar en speciell moral utifrån det här. Vi kan ta ett exempel. Hur man ser på brott och straff. Hur man ser på skuldfrågan. Om människan i grunden är god. Att all orättvisa kommer så att säga från samhället och från orättvisa strukturer. Patriarkala strukturer, vithetsnormer, klassstrukturer etc. Så är det ju inte heller brottslingens fel att brottslingen har begått det här brottet. Eller att pedofilen är pedofil, att våldtäktsman är våldtäktsman. Och där så var det också någonting som Thomas Sowell konstaterade. Att liberals, som är den amerikanska beteckningen på vänster, det har blivit vänster i Amerika, saknar den här förmågan att se att även människan och de själva har en ond sida. Eller vad som Jordan Peterson skulle kalla för en skuggsida. Det finns inte i liberalt tänkande, nu pratar vi om vänsterliberalism eller inom allt vänstertänkande, det här en sån insikt.
Så att men det ondska som begrepp är också avskaffat. Så att
ja, av samma
kanske
vänster.
Det är ju en naturlig konsekvens av det egentligen.
Ja, av samma vänster, eftersom det är ett traditionellt moraliskt begrepp. Men det man avskaffar är inte bara ondska som en moralisk beteckning, utan även att människan har en skuggsida som är mer djupare. Det vill säga, om jag inte erkänner att jag har en skuggsida som kan leda till väldigt destruktiva tendenser, och som kan uttrycka sig och leda till väldigt, väldigt till exempel om vi pratar om Solzhenitsyns analys av Gulagarkipelagen eller Jordan Peterson när han går in och han har ju själv, om man tar Jordan Peterson, så har han själv fokuserat väldigt mycket på just atrociteter som sovjetmakten begick. Alltså vi pratar om bottenlös, ibland bottenlös ondska. Där systematiserande dödandet och där det under perioder i Sovjetunionen var till och med att man statistiskt skulle ha ihjäl ett visst antal människor, inte för att de hade gått något brott, utan för att man antog att ett visst antal procent alltid var kontrarevolutionära, och då skulle man avliva dem. Och den typen av om man inte inser att man själv måste arbeta med sig själv, så att säga, och att det inte finns någonting som en skuggsida inom människan, ja, då har man en ganska dels så utvecklar man en ganska naiv syn på människan, och sen har man också en övertro på att bara man förändrar ojämlika förhållanden i staten eller i samhället, så kommer alla människor bara bli goda. ISIS kommer problemet vi har med Daesh eller IS eller Muslimska brödraskapet, det försvinner bara de får demokrati. Problemet vi har med våldtäktsmän kommer försvinna bara de får rätt terapeutiska insatser, eftersom de innerst inne är goda. Det är så vänstern ser på problemen. Allting som gör att människan begår onda handlingar kommer inte inifrån henne själv, utan kommer utifrån, från strukturer.
Jag tänker på två saker när du pratar om det här. För det första tänker jag på Rousseaus idé om den ädle vilden.
Ja.
Det är ju liksom det beskriver ju det här fenomenet. Vilden är ju god, men ja, samhället korrumperar honom.
Ja.
Det andra jag tänkte på har jag glömt. Men vänta, om du väntar en sekund så kanske jag kommer tillbaka. Jo, just det. Det är den här idén om att du duger som du är. Du är alltid okej. Okay. Hur du än är, så är det okej.
Okay. Ja.
Du behöver aldrig förbättra dig själv, utan det är okej. Okay, liksom. Är du, ja. Har du några skavanker eller fel eller asociala sidor, så det är okej. Okay, liksom.
Ja. Och precis, och du nämnde det så, och jag har ju tagit upp honom tidigare när vi har suttit i radio och pratat, men det så hade ju han hade ju en dröm, en stor dröm om den äldre vinden som du nämnde, och, men också det här att i hans dröm så tänker sig det så att det som har fördärvat människan inte är det här ädla urtillståndet med ädla vildar som leder i jämlikhet som han föreställde sig. Utan det som fördärvade människan, det var ju äganderätten. Så fort äganderätten kom in i världen, så fort då skapade människan en civilisation. Och det är civilisationen som har gjort människan ond. Det vill säga någonting yttre, någonting som gör människan som finns utifrån kulturen, så att säga, som är henne ond. Och i detta, jag vet inte hur många som har läst min serie eller min artikel om 68-vänstern eller Sverige som kulturradikalt instrument, men det är all den vänster som jag har gått igenom för att skriva den artikeln har ju den här synen på just västerlandet, att det är kulturen, den västerländska kulturen som fördärvar människan. Vi kan gå in på Black Lives Matter-rörelsen som håller på att riva statyer nu. Yttre symboler för någonting man upplever då som ett ont förtryck som reproducerar ondska i det att man vägrar att se att skuggsidan finns hos alla människor, oberoende av kultur, oberoende av etnicitet, och att det och att vi är på väg in i ett tillstånd där vi just sköljs över av det som är orättvist och ont och tillvaron, eftersom vi inte lär människor att hantera detta.
Ja. Jag läste en gång en bok om Wittgenstein, filosofen. Ja. Och det var första gången jag stötte på ett begrepp som hette självhat. Där talades det om självhatande judar. Mm. Jag minns på att jag tyckte det här var ett så märkligt begrepp. Hur kan man hata sig själv och sina egna? Men det är det vi ser överallt i västvärlden då. Vi hatar i vår civilisation, det som våra förfäder har byggt upp. Ja. Och hänger ihop med det här också, att man liksom, civilisationen har korrumperat, och eftersom vi har byggt upp civilisationen så är vi skyldiga på något sätt.
Ja, och där går man in på liksom den grundläggande frågan, för att vi är idag, jag skulle säga, att vi är mentalt koloniserade av dels en global elit som uppenbarligen stödjer idéer om mångkultur om som är en vänsterideologi från början, och som använder sig av institutionell makt, och utöver dem dessutom en akademisk vänster och en vänster som finns i media och journalistik, som i stort sett har en och samma världsbild. Och det här är inte konspirationism på något sätt, utan det handlar mer om att någonting som är helt uppenbart, det vill säga att vi har att göra med en syn där man tror att man kan bryta ner, om vi bryter ner och ersätter den europeiska kulturen, den traditionella europeiska kulturen, och ersätter den med någonting nytt, så kommer vi få ett bättre samhälle, ett tillstånd där människor kommer att bli mer fria. Där människor kommer att bli mer jämlika. Och där människor kommer att bli mindre rasistiska. Jag hävdar att det snarare är tvärtom. Att när vi inte erkänner att det finns en mångfald av kulturer som är värda att bevara, och där den västerländska är en del av den mångfalden, så kommer alla försök att gå emot just den här kulturen att leda till en backlash. Alltså att det är därför vi ser nationalismen gå framåt i Europa idag. Det vill säga att man förtrycker och undertrycker människors behov av gemenskap, behov av långa minnen i sin historia, samtidigt som man erkänner att andra kulturer och identiteter har den här rätten. Och när man gör det här i syftet att befria eller emancipera människor in i någonting nytt. För man vill skapa en ny kultur, en ny gyllene gemenskap. Och det finns ingen hejd. Man ska använda demografin och man ska använda allt möjligt för att uppnå det här nya tillståndet, den globaliserade staden. Så kommer man också självklart att möta på ett väldigt starkt motstånd, och det kommer sannolikt att leda åt helvete, om man ska uttrycka det milt.
Ja, det gör det alltid. Mm. Hur ska man som libertarian se på nationen, nationsfrågan? Och, ja, vi pratade ju om SD lite grann förut också.
Ja.
Hur ser de på det idag? Och vad kommer den här idén om socialkonservatism som de kör idag? Är det någon typ av nationalism eller en ursäkt istället för nationalism?
Ja, man har ju försökt att konstruera någonting som är gångbart utifrån att man inte får prata om annat än just kultur. Men man får komma ihåg då att om man tar den här vänstertanken igen, den hör ihop lite grann med varför det har blivit så här inom SD. För att det som Fogelin, eller Erik Fogelin då, när han går in på det här nämner, det är just det att i den här grundläggande tanken som finns inom vänstern och varför man angriper just nationalism så hårt, det har inte enbart att göra med antifascismen efter 1945 och att antifascismen kommer att utvecklas i en vänsterradikal mening, utan det handlar också om att man har en syn där människan är dualt väsensskild från den värld och den kultur i vilken hon befinner sig. Alltså hon är utanför civilisationen, och hon beskrivs också som utanför, oberoende av sitt kön, oberoende av sin etnicitet, oberoende av sin kultur, oberoende av sin familj, oberoende av sin nation, oberoende av sin ekonomi. Allt det externaliseras i den här postmoderna, numera postmoderna, vänsterretoriken. Så att människan idag, om man tar den här i extrem, den är ju, det bottnar i tal om kultur eller etnicitet eller biologiska kön. Ja, till och med biologiska kön är någonting som förtrycker människan. Eftersom det ligger utanför. Människan påstås i den här världsbilden kunna välja kön själv, kunna välja nation själv, kunna välja etnicitet själv och till och med kunna välja sin egen specie eller art själv. Det är där vi har Södertörnsvänstern som säger att jag kan identifiera mig med ett djur eller med en annan specie. Och så. Men detta bottnar i just det som jag sa tidigare och det som Erik Fögling konstaterade i den här dualistiska tänkandet mellan jag bestämmer min egen mig själv. Min existens föregår min essens. Jag bestämmer essensen. Medan det som kännetecknar högern och det som kännetecknar även libertarianismen, det är det att ja, vi ska väl låtsas som att du är fri att välja och ingen förtrycker dig det. Men självklart så är det så att du redan för din födelse, ja, det är nog så att du har fått ett arv från dina föräldrar, ett biologiskt arv. Och det är nog så att du kommer födas in i en specifik kultur. Du kommer få ett språk, du kommer få en historia som ligger i den kultur du växer upp i. Och det är en del av dig själv. Visst kan du låtsas som att det inte är en del av den du är. Men det är ändå den kultur som du kommer utgå ifrån. Det är det språk du kommer använda. Det är den biologiska arv som du har fått från dina föräldrar som kommer påverka väldigt mycket av hur du väljer i ditt liv. Och där blir det ju så att beroende på vilken grad då, om vi pratar om SD, ja, visst kan vi då säga att här ska du, i Sverige ska det råda alltså, svenska normer och svenska kulturella traditioner och så vidare. Det är ju på ett sätt det är lite sorgligt, för då säger man ju också att andra etniciteter och kulturer inte ska ha rätt att behålla eller att vara det de faktiskt är. Så att den här synen att man ska påtvinga människor som inte alls är svenskar eller identifierar sig med svenskar, med svenskhet, svenska normer, det är något som jag tar avstånd ifrån som frihetlig, men också för att jag värderar det som är europeiskt och svenskt. Det går åt två håll, så att säga. Och därför så är SDs nuvarande linje, skulle jag säga, den erkänner inte vare sig svenskhet eller att det finns andra identiteter som är värdefulla i sin egen rätt. Och det blir ju mer radikal syn på det hela, om man har en sån synsätt. För jag säger ju då att svenskar finns, helt enkelt. Jag säger att svenskar finns, svenskar har en historia, svenskar har en kultur, svenskar har ett arv som är värdefullt att bevara som en del av mångfalden. Medan SD säger att alla kan bli svenskar, bara de anammar vissa normer. Och då säger jag, varför ska de... För det första tror jag inte att de vill bli det allihopa. En del kanske vill det, eller försöker åtminstone. Och för det andra så frågar jag, varför ska de bli det? För?
Ja, alltså det här är... Jag vet inte om det är något svenskt eller vad det är, men vi går ju omkring och tror att alla i världen vill bli som oss.
Ja.
Och en anledning att de inte är som oss, det är för att de inte har hunnit utvecklats till våra nivå ännu.
Ja.
Men de strävar ju alla hit. Ja. Och alla vill bli som oss, alla vill bli svenskar. Jag kan bara se på min far som är liksom född i Tyskland. Han ska aldrig få för sig kalla sig för svensk. Liksom, jag förklarar det. Han trivs bra här, men svensk är han inte.
Precis, och det är ju en form av liberal rasism. Liberal rasism innebär att alla vill bli goda demokratiska svenskar. Så bara de kommer hit och får ta del av våra nedmonterade strukturer och våra försök att bygga upp nya strukturer som är mer rättvisa och jämlika och globaliserade och demokratiska i modern svensk mening, så kommer alla tycka att det här är jättebra, och då väljer jag bort min religion. Jag kanske är muslim, så då väljer jag bort de kanske mer kontroversiella inslagen av vissa grenar av min religion, och sen använder jag den här demokratiska identiteten istället. Det är ju en form av, dels är det så fruktansvärt naivt. Varför skulle människor välja att bli en sekulär svensk för?
Mm.
Det är fruktansvärt naivt. Och varför skulle det vara dessutom högre än... Det är inte ens högre för mig som på något sätt har en svensk identitet. Den moderna svenska identiteten står inte speciellt högt i kurs även hos mig själv. Varför står den inte högt i kurs? Det är därför att den baseras på en förnekelse av svenskhet och parallellt med en rasism om att alla ska bli som oss i modern mening. Och det är någonting som jag är väldigt svårt för.
Precis. Den här figuren Rudolf Kjellén har jag hört talas om fler. Jag har liksom inte grävt mig in i honom, för att det är en sak som jag aldrig lyckas begripa. Och det är, hur kommer det sig att, om man säger, överklassen, borgerligheten, är så självdestruktiv? Jag menar, om man har ett privilegium, man har det bättre ställt än folk i allmänhet, varför är man då inte knök och ärkekonservativ och försöker behålla det här tillståndet? Varför ska man ge sig in på socialt experimenterande och försöka vända saker upp och ner? Rudolf Kjellén var väl ingen radikal?
Inte på sin tid. Här går vi in på en ganska rolig del av svensk historia. Jag har ju min lilla filosoficirkel då. Och jag har ju försökt råta ner mig i även högerns, eller så kallade högerns, ideologier. Och där har jag bland annat då nämnt att vad som är en betydande skillnad mellan konservatism och fascism. Fascismen, om man säger så, den grundläggande tanken där som Benito Mussolini formulerar tillsammans med ett annan italienare som hette Giovanni Gentil. De skrev tillsammans en text som hette Fascismens doktrin. Och i den texten så står det att klasserna ska samverka med varandra. Och de ska samarbeta med varandra i en stat. Och alla politiska beslut som fattas ska gå igenom den här staten. Vad är det man vill? Jo, det är nationalstaten man eftersträvar. Det är det man ska göra. Man ska bygga en ny form av italiensk identitet. Det är det som är ny. Och alla klasser ska samverka och ingå i den här staten. Medan marxismen, som vi vet, bygger ju på idén om klasskonflikt, att klasserna ska bekämpa varandra på grund av att de inte lever under materiellt jämlika förhållanden, som kommer alltid bli en kamp. Och det är någonting som fascismen och Mussolini då vill upphäva. Vad var det som Rudolf Kjellén ville med folkhemmet? Jo, det finns det ju då en social aspekt av folkhemmet, och det är att klasserna ska samverka med varandra. Det ska inte finnas en blodig revolutionär kamp. Och det roliga med detta är att det är den ena sidan av Kjellén. Den andra sidan av Kjellén är att nationalismen. Att man ska inte bara ha ett socialt folkhem där klasserna ska samverka, utan de ska också förenas under en och samma nationalstat. Så det finns, här kan man se att det finns en viss parallellitet, även om Kjellén definitivt inte var fascist i Mussolinis mening. Men det finns en viss parallellitet i just den här tanken om klassamverkan och under en och samma nationalstat. Det roliga här är ju då att sossarna anammade ju den sociala sidan av Kjelléns tänkande när de byggde det svenska folkhemmet. Och anledningen till att de fastnade på den sociala sidan, det vill säga klassamverkan, var för att Sverige var ju vid den här tiden, det fanns inget behov av att stipulera någonting annat kulturellt, eftersom det svenska var så pass självklart på ett sätt. Så att det som man optimisterna inom socialdemokratin ville bygga, det var ju det nya Sverige. De ville modernisera Sverige, de ville skapa inte bara arbetstillfällen och så, utan de ville också ändra familjestrukturerna, de ville bygga storstäder, de ville bygga ABC-centrum, så arbete, bostad, centrum. Så i varje byhåla skulle ingå i en större kommun, och i den kommunen skulle det finnas en arbetsförmedling, ett systembolag som kontrollerade drickandet, en socialtjänst, en post, en konsumbutik, en korvmoj, och sen skulle människorna bo i den här kommunen och tillhöra, det var den här kommunreformen. Det var ju liksom det här, och sen så hade man ju då Folkets park, man hade Folkets, den typen av, man ville bygga upp en folkrörelse, och där fanns det också vissa kulturella ideal om att man skulle ha då folkbildning, man skulle ha arbetarrörelsen, skulle hålla på som ABF, sysslade väldigt mycket med folkbildning. Och det var den sociala sidan, och sossarna har alltid varit emot den här blodiga revolutionära våldet, så de har ju alltid hållit kommunisterna stången av det skälet att de inte vill ha den här klasskampen, utan de vill helst ha deras vision av socialismen är den gradvisa reformsocialismen där klasserna samarbetar och där borgarna till sist kommer till insikt om att skatter och gemenskap är någonting som är bra för alla. Det är ungefär som man har sett på det hela. Ja. Mm. SD då, låt att jag bara bryter in där, de har ju nu lanserat, de har ju tagit båda aspekterna hos Kjellén. De har tagit både nationalstaten och nationalismen, och de har tagit folkhemstanken. Så att i SD så ser man ju då att det, min kritik mot det är ju att det är en konstruerad identitet, en konstruerad svenskhet. Varför? Jo, därför att det är staten som under, om man ser på 1800-tals, när man byggde den svenska nationalstaten. Det här är någonting som har konstruerats ovanifrån. Det är ingenting som kommer från det svenska folket eller från de olika landskapen som finns i Sverige. Så att jag vänder mig faktiskt emot SDs syn på nation. Deras syn på nation är faktiskt en etatistisk konstruktion. Det var inte mycket.
Hur skulle du beskriva nationalism?
Jag är det.
Alltså, man har ju den här frågan egentligen. Ja, men är han svensk? Är du svensk? Och så vidare. Ja. För mig är det så enkelt som att om jag anser att om jag nu är svensk, halvtysk svensk, anser att någon är svensk, ja, men då är han svensk. Sen kan ju du tycka att nej, men han är inte svensk. Och liksom det är okej. Okay. Man behöver inte ha en strikt definition på någonting för att kunna avgöra om någonting är någonting. Och i den här frågan kan man ju faktiskt ha olika syn på den saken.
Ja.
Det är ingenting som man politiskt måste vara överens om från Stockholm liksom, att bestämma då, vad som gäller.
Nej. Alltså, nu blir jag väldigt kontroversiell, men för mig så är svenskhet på ett sätt ganska ointressant. Och här svär jag lite i kyrkan, det vet jag. Men det är för att jag är anhängare av ett mer arkaiskt nationsbegrepp. Och med det så menar jag, och det är någonting som vi har pratat om tidigare, den äldsta formen av nationalism i Europa, europeisk kulturhistoria, finner vi faktiskt hos Homeros i Odysseen, alltså i Homeros epos Odysseen. Där, det är där man kan läsa om Odysseus som, och slaget vid Troja. Vad var det som hände vid slaget vid Troja? Ja, vi har läst om den trojanska hästen. Det känner de flesta till. Det färre känner till det var att havsguden Poseidon var den som gav grekerna ett tipset om att bygga den här hästen. Och efter slaget vid Troja så drömmer Odysseus att ge havsguden Poseidon ära för att de hade vunnit seger i kriget. Och då fördömer Poseidon Odysseus att inte kunna återvända till sitt hemland, till sin stad där han var kung. Utan han färdades då på. Och det är där man hittar de här berättelserna om att han mötte en cyklop och ja, han frestades av ja, vad heter de här sirenerna som frestade honom. Och det är ganska känt. Han kunde anledningen till att han åkte runt och inte hittade hem, man kan säga att han var vilse. Det var ju för att havsguden inte ville ge honom den möjligheten. Så, men vad är det man ser då hos Odysseus? Det var att en längtan byggdes upp inom honom. En längtan till det arkaiska. En längtan till för det första sin familj. Där har vi familjen. Att återse sin fru. Men också en längtan till det landskap, till det kungarike där han hade identitet. Han kände samhörighet och där han hade rätt att styra. Så det var en smärta för honom att inte kunna återvända hem. Och det är den typen av identitet, den typen av känsla som jag menar med arkaisk nationalism. Det vill säga det är någonting som är en del av dig själv. Som man inte behöver intellektualisera eller beskriva på något annat sätt. Men vi har haft den i Sverige. Men det har inte varit en fråga om en nationalstat där, med betoningen på statet, och det har mer handlat om att jag är född i Dalarna, jag är född i Norrland, jag är född i Blekinge, jag är född i Skåne, jag är född som gute, och där jag är, det är uppväxt, det är, där har jag min familj, och nationen är en förlängning på min familj och det landskap det jag växte upp i. Det är den ursprungliga nationalismen, och den fanns ju även i, om man ser på nationerna i Uppsala studentkår, indelas ju som bekant i nationer, i Närkes nation eller Norrlands nation eller Stockholms nation eller Smålands nation. Och den kommer härifrån. För att den ursprungliga nationalismen i Sverige är inte en nationalstaten Sveriges nationalism som kommer från staten eller från överheten. Utan det är den nationalism som kommer underifrån. Från en djupare förankring mellan människa, familj och landskap. Och det som händer med, nu babblar jag på här, men det som händer när du släpper människan fri, det var ju det att den här typen av nationalism är inte någonting som staten kommer på, utan det är någonting som växer fram organiskt, någonting som växer fram med frihet. Så det libertarianska i det här är ju det att, ja, låt människor vara i fred. Låt människor ha sin identitet. Påtvinga dem inte statliga konstruktioner, ideologier som mångkultur eller som överröst dem inte med någonting som de kanske inte vill ha lokalt. Låt dem bestämma själva. Och det är ju någonting mycket mer radikalt och mycket mer frihetligt. Men också mycket mer närmare dem själva och deras identiteten.
Det finns ett svenskt fint ord som jag tycker fångar det där. Det är fosterland.
Ja. Ja, visst. Absolut. Det vill säga, det är någonting mer närmare dig själv. Någonting som du faktiskt inte kan byta bort. För om du byter bort det så måste du också förneka en del av den du är.
Mm. Precis. Mm. Bra. Ska vi se, vi har en lista här med ämnen som jag tänkte vi skulle ta. Ska vi säga manlighet tycker jag vi skulle kunna säga några ord om. För det är ju någonting som behövs här. Jag såg nyligen en Umeåforskare här. En ekonom tydligen. Som säger att klarade flyktingkrisen bra. Låg på SVT här. Och när jag tittar på honom så tänker jag, vänta nu, den här killen är inte manlig. Det här är en hen. Och jag tycker vi ser det här också mycket inom vänstern. Brist på manlighet. Men även, måste jag säga, runt om oss överallt brist på manlighet.
Ja. Nu har jag läst just den här artikeln om
nej, det spelar ingen roll, jag bara hade bilden framför mig här på datorn.
Jag förstår. Men det är väl en del av det här att man dekonstruerar, återigen vi kommer tillbaka till vänsterns, man kan ju en koppling där att man om man har synsättet att det biologiska och det manliga är någonting som man som är utanför en själv, om man nu råkar vara man, och någonting som man faktiskt väljer, utan snarare mitt synsätt är det att i grunden så är det faktiskt någonting man är född till. Det är väldigt kontroversiellt, jag vet det. Men anledningen till att det är kontroversiellt är för att samtiden pressar till vansinnig. Som förnekar att det finns någonting som biologiskt kön till exempel. Det är ju vansinnigt att gå emot hela den samlade naturvetenskapen under de senaste seklerna på ett sätt. Men okej, okay, där skulle jag vilja säga att jag tror och är övertygad om att manlighet är någonting som jag blir så frustrerad när jag liksom, nu har man gått ut med jag tror att det är Essen som har gått ut med det här att du ska kollektiv courage kan de för att när du ser någon bli antastad på tunnelbana eller på buss i kollektivtrafiken, då ska du börja twittra och chatta. Du ska inte gripa in och hjälpa den som blir antastad eller angripen på något sätt, utan du ska börja chatta med en person som är på andra sidan av och som gör en bedömning om polis ska tillkallas eller inte. Jag har själv stött på en tanke. Det var ju ganska nyligen så var det en relativt ung tjej som blev antastad då på just tunnelbanan. Och ingen grep in, eller ingrep i den här pågående kränkningen och förnedringen av henne. Där hon kallades för allt från hora till ja, det ena med det andra. Och det jag skulle säga är det att bristen på manlighet, bristen på att låta pojkar får förhålla sig till ett mer traditionellt europeiskt manlighetsideal är också någonting som gör att eller medför att de blir lätt offer för den omgivning som vi idag har påtvingats. Och att istället för att ge upp och hamna i defaitism eller uppgivenhet så skulle jag säga det att det är precis det staten, eller det är precis det som vissa personer som har skapat den här nuvarande tillståndet vill att vi ska göra. Det vill säga ge upp. Att vi ska hamna i defaitism, att vi ska hamna i hopplöshet, att vi ska hamna i det här att du ska ringa och chatta istället för att ingripa. Att du ska bara lämna ifrån dig din egendom. Och ju mer vi gör detta, desto mer lär vi dels de som angriper om att de kan göra det igen. Och dels så blir det så att du kan bli angripen igen för att du är ett lätt offer. Det är ju det här. Om de vet att du alltid kommer att lämna ifrån dig din egendom så fort du blir antastad eller rånad, så kommer de gå på dig igen. För att det de gör är en riskkalkyl, och de vet att de går på en person som gör motstånd, så kommer det, kostnaden för det kommer leda till att de har incitament att gå på någon annan nästa gång. Så det vi behöver är ju att återupptäcka det här att ett mer traditionellt europeiskt manlighetsideal, och vi pratar om europeiskt för att vi lever i Europa, och det manlighetsidealet innebär ju det att du ska kunna försvara dig själv, du ska kunna försvara kvinnor, du ska kunna ha sunda värderingar, du ska kunna stå upp för dig själv, du ska kunna hantera vapen om så är nödvändigt om i krigstillstånd. Och det är bara på den vägen som jag tror att vi har en som laglydiga medborgare, oberoende av vilka och vem de är, har en möjlighet i framtid. Det är mer vi håller på med, låt oss säga vad det är för någonting, det här fega flyktbeteendet som på ett sätt är det mest destruktiva uttrycket för det jag skulle kalla för feminiseringen av den moderna människan. Desto mer kommer vi också förlora terräng för de socialt närstående eller de som använder våld för att få rätt. Och i min värld så är inte våld lika med rätt. Utan rätt är någonting som alla människor har och som försvarar de svaga. Sossarna Sverige är de starkare rätt idag. Där de som har våldskapacitet har rätt och ger sig på de som är svagare. Och får staten stöd med det eftersom det inte finns någon relevant lagstiftning som beivrar den typen av beteenden.
Så vad gör vi då för att bygga upp manlighet?
Ja, vi måste ju självklart börja med först och främst oss själva och våra familjer. Men också bedriva en kulturkamp där det normaliseras att både kvinnor och pojkar för den delen lär sig självförsvar och lär sig att även vapenlicens, jaktlicens, och att vi bygger upp en underifrån så att säga, en folkrörelse där också pojkar tillåts att se det positiva i att kunna försvara sin familj och så vidare. Och att det är någonting som är bra, någonting som är värt heder. För att i alla traditionella kulturer, inte bara den europeiska, så har den typen av manlighet alltid värderats. Speciellt i situationer där man försvarar de svaga i samhället. De som inte kan försvara sig själva. Alltså man försvarar barn som blir antastade på tunnelbanan. Är någonting positivt, är någonting hedervärt.
Ibland så ser man ju såna här roliga små videofilmer från Polen eller länder som det är där man skipar rätt på gatan. Sånt är alltid uppmuntrande.
Ja, och det är någonting som vi behöver här också. Att inte ge upp, utan att tvärtom. Allt är stat... på ett sätt så man borde göra till en sport att när staten säger att du ska överlämna din egendom när du blir rånad, så gör tvärtom, lär barnen självförsvar. Om staten säger att du ska nedvärdera och trycka och undertrycka din manlighet, så gör tvärtom, ta de bästa aspekterna av din manlighet och gör någonting positivt av det. Om staten säger att du ska att familjen är skit, så gör tvärtom och bilda en familj, vårda dina barn, ta hand om dem, ta ansvar. Om staten säger att du har ingen skuggsida, det är bara strukturer som förtrycker dig, och vi hjälper dig med det, bara rösta på oss och så. Så gör tvärtom och ta itu med din skuggsida, ta itu med vad du vill i livet och inse att du är fri och behöver inte följa de individer som staten propagerar för i skola och i media.
Ja, just det. Precis. Alla sådana här konservativa värderingar, det är liksom det sant revolutionära eller reaktionära idag.
Ja.
Staten säger att du ska ha max 2 barn, men skaffa 5 liksom.
Precis. Vi har monopol på rebelliskt tänkande i den meningen att vi ska aktivt gå emot den nuvarande ideologin, eftersom den ideologin är, skulle jag säga, ett uttryck för en fruktansvärt naiv syn och orättvis syn på dels traditionell europeisk kultur, men också en naiv syn på människan och en naiv syn på samhället. Så vi ska göra motsatsen. Vi ska, för genom de här värderingarna som jag uttryckte, genom det här så kan vi uppnå så försvarar vi samtidigt friheten. Friheten är beroende av att det finns personer som försvarar familj, fosterland och den kultur som bar fram friheten. Friheten är ingenting man får som man bara får, utan det är någonting, det är som ett skört porslin. Alltså det frihetliga arvet, om vi ska vara libertarianer i praktiken, så måste vi se det frihetliga arvet som just ett värdefullt arv som du har fått av din gammel mormor. Hon har fört vidare porslin till ett skört porslin till dig och genom dina far och morföräldrar, och det här porslinet måste du vårda. Du kan inte bara låta det förvaltas av staten, eller du måste ta hand om det här själv på individnivå. Och det är precis det vi måste göra med friheten och med de här värderingarna i den europeiska kulturen.
Mm. Som biskop Thomas sjöng, frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring.
Yes. Precis.
Det handlar ju också om den nationella friheten, självbestämmandet gentemot dansken och Kalmarunionen, den tidens europeiska union.
Ja, precis.
Bra, mycket bra. Något särskilt annat som vi ska ta upp här idag? Vi ska se, vi hade någon till punkt här. Du säger hur man undviker skatt, det blir jag nyfiken av.
Ja, det är ju ett annat sätt att göra motstånd mot överheten. Det är ju att köpa så mycket som möjligt på second hand. Då undviker du ju moms, och sen så undviker du att registreras på ett storbolags, att ingå i deras e-postlista för all framtid. Och dessutom så får du det aktuella marknadsvärdet, eftersom second hand-marknaden, om du köper, jag har köpt väldigt mycket second hand, dels för att jag inte har så mycket pengar, men också för att det finns väldigt bra saker att där ute. Och det, till exempel, du kan hitta ganska fina saker för några hundralappar som är från 1800-talet, gamla fina bord eller stolar och så. Och då vet du att du köper till marknadsvärdet, för om det är på auktion till exempel, eller om det är någon att Tradera eller så. Och det, så slipper du betala moms eftersom du köper av en annan privatperson. Och då undviker du ju hela skatteprocessen i det hela. Du slipper att bli renare och andra att köpa närodlat och göra så mycket som möjligt utan att du behöver inte ta in staten i varje form av handhavande med dina medmänniskor.
Just det. Handla kontant som jag alltid brukar uppmuntra folk till också.
Precis, handla kontant.
Så varje gång du frågar efter kvitton, nej, inga kvitton. En gång jag tar kvitton, det är någon sån här kapitalvaror som man kanske vill byta tillbaka igen om det är någonting som är trasigt.
Ja, precis.
Jag har en frisör här ute på landet liksom.
Ja.
Nej, betala kontant, inget kvitto. Tog ett tag innan de litade på mig, men nu litar de på mig liksom.
Ja visst, men vadå, om det är på landet då kan du ju du och dina barn kan klippa sig gratis, inte gratis men att, ja, för en krona då, och sen så kan han fixa det ditt rörelsesystem för en krona, så har ni liksom både betalat och gjort rätt för det på ett sätt, och samtidigt som ni har utnytt frihetliga tjänster med varandra.
Jag har inte ens ett behov av att säga, ja, men om jag betalar kontant utan kvitto så kan vi dela på det vi sparar på. Nej. Behåll allt. Jag vill att du ska behålla mer. Ja, jag bryr mig inte om det, men jag vill att du ska behålla mer av ditt arbete.
Ja, precis. Precis. Och det handlar just om att skapa oberoende strukturer. Det är någonting som även Bubbla har poängterat under ganska lång tid, och att det finns möjligheten att, ja, det räcker inte med att rösta på ett specifikt parti, även om det är okej, du får rösta på ett parti, det finns ingenting, alltså det måste vara, jag kallar det för reallibertarianism, alltså reallibertarianism innebär att vi har höga frihetliga ideal och jag kommer aldrig svika de idealen. Men samtidigt måste vi realisera friheten på flera nivåer i samhället, och en sådan nivå är självklart att rösta på ett parti som exempelvis är för svexigt och tar andra frågor på stort allvar. Det är det ena sättet. Det andra sättet är ju också att skapa, bygga en struktur själv underifrån. Där det kan vara allt från, ja, grannsamverkan mot brott, eller att man i Uppsala fanns det en frihetlig rörelse som hjälpte unga nu uttrycker jag mig inte politiskt korrekt, men unga kvinnor var det i alla fall, att hem från tågstationen sent på kvällarna, på fredagkvällarna och lördagkvällarna, så att inte de skulle bli antastade på vägen av socialt närstående grupper. Socialt närstående är ju ett... vet vi väl vad det betyder då?
Om vet man inte det så bläddrar man tillbaka när avsnittet Radio Mises, så får man lära sig vad det betyder.
Ja, precis. Och det är ju ett sätt att faktiskt främja frihetliga världen. Att hjälpa sina medmänniskor. Och... där, när man gör en sån sak, ja, då är man ju faktiskt, då verkar man för friheten i praktiken. Då gör man någonting som är hedervärt. Då gör man någonting som är frambringar respekt och glädje för väldigt många. Och dessutom så får man väldigt stor kredit i den libertarianska rörelsen i Sverige. Alltså du får väldigt många pluspoäng, personliga pluspoäng, om du gör någonting konkret för friheten på det sättet.
Mm. En annan sak när jag tänkte på vad man bör göra, vi pratade om manlighet och sånt där. En sak som jag blivit lite dåliga på, i och med att vi har outsourcat allt fler funktioner till nationalstaten, ja, är ju det här att röra oss i grupp.
Ja.
Att göra saker tillsammans. Medans många av våra fiender, de går omkring på stan liksom i stora grupper,
ja,
och i allmänt farliga. Vi är väldigt dåliga på att göra samma sak.
Ja, och precis. Och det är en konsekvens av att om man ser, från början hade vi sånt samhälle också. Då hade vi liksom i sockengemenskapen. Om det kom in någon person där och våldtog någon fru i sockengemenskapen, så blev den personen självklart utsatt för rättvisa av sockergemenskapen som sådan. Ingen snack om saken att alla gick man i husen eller något sånt skulle inträffa lokalt då. Men staten har, den moderna staten har baserat sin maktutövning på att bara skapa en enda relation mellan människa och stat, och det vill säga att människan ska bara ha kvar relationen mellan sig själv och staten, och alla andra relationer till gemenskap i familj, till byn eller till grannskapet är någonting som staten aktivt har motat bort för att ersätta, göra människan beroende av den egna maktutövningen. Mm. Så att det paradoxala där är ju då att ja, i retoriken så har väl, om man tar sossarna, de har ju pratat om folkgemenskap. Men folket är ju egentligen en för abstrakt nivå. Folket är ju då att en dalmas ska känna identitet med mig som stockholmare och att vi ska vara ett. Ja, på ett sätt kan man säga att vi är ett. Men det är för långt bort. Gemenskapen är ju det du har nära dig själv. Det som är omedelbart in på dig själv. Att du har gått i samma skola som, eller att du är på samma arbetsplats, eller att du tillhör samma familj. Och den typen av folk som, det blir folket för abstrakt. Det är den, det är den lokala gemenskapen som man har tagit bort för att ersätta den enda relationen som människan har med relationen till staten och statsmakten. Och då är det klart att om du ska då vänta 10 minuter på att en farbror polis ska komma och hjälpa dig när du blir utsatt för brott, ja, då har du, för första har du hunnit bli rånad, du har hunnit bli våldtagen, du har hunnit bli förnedrad, och sen så blir du utsatt för en ännu värre process också av rättsstaten, det vill säga att du ska då vittna och bli utsatt åt det hållet också, eftersom staten idag är inte till för att skydda individen på samma sätt som den skyddar ett system, en ideologi som inte alls har så mycket med rättvisa att göra, tyvärr.
Det är lite grann som när kommunismen tog över i till exempel Ryssland. Så levde ju den under många årtionden på det kapital som hade byggts upp innan dess.
Ja.
Det såg ut som kommunismen funkar. Kolla hur mycket traktorer de bygger och sådär. Men det är för att de nötte ju ner det kapital som hade byggts upp. Och på samma sätt är det lite grann med nationalstaten som sätter sig som en parasit på nationen.
Ja.
Ja, men kolla, det funkar ju bra det här.
Ja.
Och sen med tiden så nöter den ner. Och till slut så, ja, läste den till och med på sina egna undersåtar, vände vapnen inåt. Ja. Det på något sätt finns en, för mig, en parallell i det.
Ja, ja, absolut. Och om man ser att när staten går soppatorsk och inte får in skattemedel, så beror det också på att de som styr staten, det är inte de mest intellektuella varelser som vi har i Sverige. Jag menar, om tittar på den samlade utbildningsnivån på regeringen idag till exempel, det är inte speciellt, man är inte speciellt imponerad av, det är ingen intelligens vi har att göra med som styr samhället direkt då. Ja, det gäller allt från Veronica Palm till Stefan Löfven, om man säger så då. Och så har vi väldigt, väldigt, väldigt naiva utopister i Miljöpartiet som alltid får igenom sin naiva syn på migration, både från Reinfeldt och framåt. Så att staten är ganska korkad på ett sätt.
Det är intelligent. Det som håller den vid liv är att den är liksom så väl, ska man säga, den samarbetar väl med, den har många tentakler liksom, det är det som gör att den är så svår. Många huvuden är huggade av.
Ja, precis. Men nu är det ju så att, apropå det här med soppatorsk då, att när, ja, man kan ju inte beskatta människor mycket som helst. Nu är det ju en väldigt liten del av svenska folket som faktiskt producerar värden på, alltså kapitalvärden som staten kan parasitera på. det var alltså den arbetande och produktiva delen av befolkningen har sjunkit ganska drastiskt, och de som blir försörjda har ökat ganska dramatiskt. Och det är klart att det är inte speciellt roligt att betala skatt om det är så att de du betalar till, och nu pratar jag inte om de som redan har arbetat som pensionärer, utan jag pratar om andra, och de inte på något sätt producerar själva och så. Och det är där vi befinner oss mer och mer, att man suger ut för mycket och man är för girig, och det kommer ju självklart att stå tillbaka på sikt.
Mm. Jo, så är det. Det är det vi hoppas. Och att det är snart.
Mm.
Folk tröttnar.
Yes.
Bra, nej, men jag tycker vi har... du har öppnat, vidgat mitt sinne. Dessa frågor om socialism och så vidare. Nej, men det är alltid intressant att höra vad Nicodemus har läst för någonting och vad han kan. Du.
Jag vill bidra lite grann i alla fall. Men om man ser på SD så... Jag menar, nu har de ju, jag vill inte gå in och kritisera för mycket, för att jag kan bli ganska raljant och det vill jag inte bli. Jag vill... sen att jag har okej, lycka till med den nya tankesmedjan Oikos, kan man väl ändå säga. Jag hoppas att det kommer någonting bra ur den. Nu trycker jag mig väldigt diplomatiskt där.
Förlåt, jag skrattar, jag avslöjade lite grann.
Jag hoppas innerligt att man vågar producera någonting som är bra, och att man skapa någonting positivt, och sen så får vi vänta och se vad det är för någonting som kommer ut av det hela. Men det sen så, ja, jag vet inte hur oberoende den här tankesmedjan är av partiet eller av så, och jag är inte speciellt imponerad ideologiskt av där SD är idag, och frågan här är då om tankesmedjan också kan utmana SDs linje i till exempel det som vi har diskuterat idag i dagens avsnitt. För jag menar att en tankesmedja måste vara oberoende av ett parti för att kunna vara intellektuellt hållbar. Och frågan är alltså, med tanke på att SD är ganska intoleranta mot det som går emot partilinjen, eller det som på något sätt avviker. Det finns många historier på det. Både åt vänster och åt höger spelar ingen roll. Men att jag är ganska skeptisk till att man... Men nu skiter vi det. Lycka till och vi får se vad som kommer. Jag ser fram emot det hela. Ja.
Det blir säkert intressant.
Ja, jag ska vara snäll. Ja.
Ja.
Så.
Precis.
Men vi representerar den sanna högen. Det är det viktiga att poängtera.
Ja, den sanna högen. Självbestämmande. Ja. Det nära livet. Antiglobalism.
Yes.
Och så vidare.
Ja, och du får tycka om det du är. Den du är. Ja, det är inte
bra. Vi har inget behov att göra om folk, utan vi tar folk som de är.
Ja,
och får de själva göra om sig efter vad de vill. Och passar de i sammanhanget och gemenskapen så är de välkomna. Passar de inte så får de söka sig någon annanstans.
Ja, precis. Och vi är helt övertygade om att det är nämligen så att om du släpper människan fri så kommer de flesta, inte alla, men de flesta kommer att tycka att familjen och vänskapet och det lokala är någonting som är bra och någonting som är värt att bevara, speciellt om du har levt i samma sociala miljö under med samma traditioner under flera århundraden. Så kommer de flesta att tycka att det finns ett värde i det som Odysseus också insåg. Så. Och sen kan man välja annorlunda och man kan avvika på olika sätt, och vi är för pluralism, absolut. Och vi är absolut för frihet. Men såklart. Problemet är just att de som har gått emot de här gemenskaperna och nationerna alltid använt staten för att förtrycka det lokala. Så. Och paradoxalt nog så är nationalstaten konstruerad på ett förtryck av verklig nationalism. Nationalism.
Mm. Ja, precis. Det är viktigt att komma ihåg. Skilja på samhälle och stat, nation och nationalstat.
Ja. Dacke var sann nationalist i vår mening. Medan Gustav Vasa, han ville skapa någonting som inte hade så mycket med det här, det som vi försvarar att göra. Så, ja.
Precis. Bra, Nicodemus. Jag tycker vi avrundar där.
Tack så mycket, Claes.
Och så får jag hoppas att vi hörs snart här igen. Att du vill medverka.
Tack så mycket, Claes. Mm. Allt gott önskar jag dig och din familj.
Detsamma.
Ja. Hörs.
Hej.
Misesinstitutet organiserar om och vi behöver din hjälp. Från och med nu kan du bidra via Patreon. Och vi övergår till Patreon istället för den tidigare medlemsmodellen. Och du kan bidra på 3 nivåer med 10, 20 eller 100 dollar per månad. Ju mer medel du får in, desto fler kanaler kan vi använda för att sprida vårt budskap. Och det är ett budskap som behövs mer än någonsin.